God fortsättning på 2026 och välkomna hit till Roseniuskyrkan på gudstjänst idag. Jag heter Martin och är predikant här i Roseniuskyrkan. Och i Roseniuskyrkan vill vi ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Det är söndagen efter nyår idag och temat för vår gudstjänst är Guds hus. Guds hus. Ja, Herre vår Gud, vi tackar dig för ett nytt år och att vi får samlas också under det här året här i Roseniuskyrkan. Tack för att det här huset får vara ditt hus och för att den här närmaste stunden får vara din stund och en tid för möte mellan oss och dig. Tackar dig för att Roseniuskyrkan och många andra kyrkor har stått här i vår stad och i vårt land under så lång tid som mötesplatser mellan människor och den levande guden. Så Herre, nu ber vi till dig. Vi behöver dig, vi behöver din kraft och ditt stöd, din förlåtelse, din upprättelse och din hjälp i detta nya år. Så kom och möt oss i vår gudstjänst nu och tala till oss. Ge oss den riktning som vi behöver. Herre, kom och vara oss nära, vi ber i Jesu namn. Amen. Ja, den här söndagen har som sagt temat Guds hus. Och det är en söndag som på många sätt handlar om att söka Gud på Guds egna villkor. Att det är en levande Gud vi möter när vi kommer till kyrkan. En Gud som vi inte styr och kontrollerar. Och en Gud som vi behöver sätta före och över allt annat. När vi om en liten stund hör vår gammaltestamentliga läsning så kommer vi höra hur kung Salomo bad när templet invigdes och säger, han sa då till Gud att himlen och himlarnas himmel rymmer dig inte. Det är en stor och mäktig Gud vi har och som vi möter i vår gudstjänst, och därför är det ödmjukande för oss att komma till Guds hus. När vi möter den verkliga guden så inser vi också vår litenhet och vår bristfullhet och vårt behov av att söka Gud i ödmjukhet och också med vår bekännelse vad gäller allt i våra liv som inte lever upp till Guds vilja. Och det får vi göra tillsammans här och nu i början av vår gudstjänst när vi ber Gud om förlåtelse för vår synd. Så får vi möta Gud, ta emot hans förlåtelse och befrielse. Så låt oss be och bekänna tillsammans. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så låt oss tacka. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Så ber vi tillsammans med dagens bön på söndagen efter nyår. Levande Gud, tack för att vi får samlas i ditt hus till bön och lovsång. Öppna för oss din kärlek och fyll vår gudstjänst med din närvaro. I Jesu namn. Amen. Då ska vi höra de två första av dagens bibelläsningar.
Dagens gammaltestamentliga text är hämtad från första kungaboken kapitel 8, verserna 20 och 27-30. Och Herren har hållit det löfte han gav för jag har kommit i min far Davids ställe och sitter nu på Israels tron, så som Herren lovade. Och jag har byggt huset åt Herren, Israels Guds namn. Men kan verkligen Gud bo på jorden? Se, himlarna och himlarnas himmel rymmer det inte. Hur mycket mindre då det hus som jag har byggt? Men vänd dig ändå till din tjänares bön och åkallan, Herre min Gud, så att du hör det rop och den bön som din tjänare idag sänder upp till dig. Låt dina ögon natt och dag vara öppna mot detta hus, mot den plats om vilken du har sagt, mitt namn ska vara där, så att du hör den bön som din tjänare ber när han vänder sig mot denna plats. Och dagens nya testamentliga text är hämtad från Filipperbrevet kapitel 2, verserna 1-4. Om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Så lyder Herrens ord.
Dagens evangelieläsning är hämtad från Markus evangeliets 11 kapitel, verserna 15-19. Och vi står upp när vi hör evangeliet läsas. De kom fram till Jerusalem och Jesus gick in på tempelplatsen och började driva ut dem som sålde och köpte i templet. Han välte växlarnas bord och duvförsäljarnas stolar. Och han tillät inte att man bar något över tempelplatsen. Och han undervisade dem och sa, står det inte skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk, men ni har gjort det till ett rövarnäste. Överste prästerna och de skriftlärda hörde det, och de försökte finna ett sätt att röja honom ur vägen. De var rädda för honom eftersom alla människor var överväldigade av hans undervisning. När det sedan blev kväll lämnade han staden. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågoda och sitt. Ja, Gud, vi tackar dig för ditt ord. Tack för ditt ord även när det utmanar oss eller är svårt att förstå eller svårt att ta till sig. Vi ber att du hjälper oss nu den här stunden vi har att förstå vad du vill säga till oss genom dessa verser. I Jesu namn. Amen. Ja, det där urartade ganska snabbt kan man känna. Det är bara drygt en vecka sedan som vi mötte Jesus som ett gulligt barn i julkrubban. Och så nu är han här och välter bord i templet. Hur hamnade vi här egentligen? Jul och nyår är en tid då man umgås mycket med familj. Man kanske samlas, men tror att vi inte är vana att umgås så intensivt med. Och det kan vara inte bara intensivt utan påfrestande på olika sätt. Jag hoppas ingen av er har kommit till den punkten att ni har behövt välta bord för att liksom bli hörda eller illustrera någonting. Men kanske har det varit så. Det är en signal om att man är riktigt upprörd och att man vill markera att någonting inte står rätt till. Och det här är minst sagt en överraskande Jesus. Vi förväntar oss inte att Jesus ska bete sig på det här sättet. Och kanske allra minst på den här platsen, templet. Borde inte Jesus av alla människor visa respekt och bete sig som man ska. Med tillbörlig vördnad på tempelplatsen. Ja, den här texten är faktiskt otroligt spännande. Just för att Jesus beter sig så här oanat och oväntat. Och jag menar att om vi tittar efter i det här avsnittet så kan vi lära oss någonting otroligt väsentligt och centralt om Jesus, om vem Gud är. Och vad gäller söndagens tema då, det här med Guds hus, när vi tänker på ett nytt år och vi funderar på om Roseniuskyrkan ska vara Guds hus, hur ska det vara det? Och vilken Gud är det vi vill att människor ska möta här i Roseniuskyrkan under det här året? Den här texten visar oss att den Gud vi möter i Guds hus är inte en tam Gud, är inte bara de religiösas Gud, och är inte en avlägsen Gud. Så för det första, inte en tam Gud. Det är ju en otroligt stark och dramatisk liten berättelse vi just har läst, händelse, ett dramatiskt avsnitt. Men det är också en otroligt obekväm scen. Alltså man föreställer sig det, om man ser det, om man liksom tänker sig in i situationen eller föreställer sig att man skulle vara där, så blir man nervös. Vad är det som händer? Hur vågar han? Varför gör han på det här sättet? Och scenen kommer strax efter Jesus triumferande intåg i Jerusalem. Jesus rider in på en åsna och han ska vara då signalerad att han är fridens första, som vi sjöng i barnens sång, och människor hyllar honom. Och så rider han in på tempelplatsen och gör så här. Han tycks ju faktiskt, om vi ska vara riktigt ärliga, så ser det ut som att Jesus beter sig faktiskt illa. Vad är det som händer? Varför denna provokation och konfrontation? Ja, det första vi måste då lägga märke till, och som faktiskt är en viktig, central liksom aspekt av vårt förhållande till Gud, det är just att Gud och Jesus är inte tam. Vi möter Jesus som det lilla barnet i julen. Gud kom till oss så ödmjukt, kan man säga, och anspråkslöst. Men vi ska inte reducera eller förminska Jesus, begränsa honom till att förbli ett litet harmlöst barn. Vi kan inte reducera Jesus till bara en teolog eller akademiker eller filosof. De beter sig inte på det här sättet på sina konferenser. Finns det ingen som jag har varit på? Jesus har ett viktigt ärende, ett viktigt uppdrag i världen. Och det vi ser här är att han är beredd att göra faktiskt vad som helst för att uppnå det. Så om vi vill ta Jesus på allvar, så måste vi ställa oss frågan: Jesus, varför är du så arg? Varför är du så upprörd? Varför går du liksom över ett antal gränser på det här sättet? Vilka gränser är han korsar och varför? Jesus är inte tam. För den som har läst C.S. Lewis älskade barnböcker om Narnia, så är det flera personer som om och om igen i de här sju böckerna poängterar just om Aslan, som är liksom Gud inkarnerad i världen Narnia som ett lejon, som förmedlar samma insikt. Och de säger bland annat så här, det här är, tror jag, herr och fru Bäver som säger: naturligtvis är han inte ofarlig, men han är god. Han är inte ett tamt lejon. Och jag tänker att det här avsnittet avslöjar oss på något sätt i kanske vad vi gör med Jesus, men också generellt vår inställning till de liksom ultimata livsfrågorna om vem Gud är och hur man får närma sig Gud. Jag vet, det har ju varit populärt, åtminstone förut under en lång tid, att bära armband som hade förkortningen WWJD, What Would Jesus Do? Tanken var att det skulle inspirera en till att följa Jesus exempel och leva som Jesus gjort. Och det här avsnittet då signalerar ju att i vår repertoar, om vi ska följa Jesus, bör det finnas att välta bord. Nej, men alltså att faktiskt ta frågorna om vem Gud är på stort allvar. Min kollega i apologia Mats, han brukar ibland skoja om att kyrkan vill hellre säga om Gud att Gud är trevlig, 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 än, som vi läser i Bibeln, helig, helig, helig. Alltså jag tror att vi människor vill alla tämja Gud. Vi vill ha en Gud som vi kan kontrollera och förutsäga vad han ska göra. Det är lätt för oss att förvänta oss, eller kanske rent av kräva, att Jesus ska inte göra det obekvämt för mig. Kanske för andra. Det finns säkert människor som Jesus behöver gå till rätta med, men det kan inte vara mig, eller hur? Men kanske behöver vi tänka att om vi släpper in Jesus i våra liv, om vi släpper lös Jesus i våra liv, så kan vi inte vara rädda om vår mentala inredning. Alltså, han kommer kanske flippa några bord. Han kanske kommer möblera om ganska bryskt i mina tänkesätt och i hur jag lever mitt liv och hur jag möter människor. Och hur ska vi tänka som kyrka då? Det här ska väl vara en trygg plats. Det blir snabbt liksom olustigt att gå till kyrkan om man inte vet vad som kommer hända. Kommer folk börja liksom bete sig illa? Och är det liksom det som är poängen? Nej, vi ska vara väldigt varsamma med varandra. Det här ska vara en trygg plats. Men vi ska se upp med att försöka tämja den levande guden. Och framförallt se upp för att göra det genom att sätta munkavle på Guds ord. Vad Gud får säga till oss. Särskilt en kyrka som våran, där vi sätter liksom vår ära på något sätt i att vi har en viss bibelsyn och vi litar på hela Bibeln och sådär. Då behöver det också finnas i vår andlighet och i vår relation till Gud, att Gud får lov att tala till oss också om det som inte är bekvämt för oss att höra. Det här är en utmaning för oss var och en. Det är en utmaning för mig. Jag vill ju att ni ska tycka att jag är trevlig. Jag tycker inte om att säga otrevliga eller jobbiga saker. Vi tycker inte om att göra det mot varandra, att bli personliga eller förmana eller tillrättavisa varandra eller någonting sånt. Men det behöver finnas utrymme för det i vår tro och i vår gemenskap. Varsamt, kärleksfullt, utifrån Guds ord. Och man har rätt att säga till mig ifall jag tämjer Gud genom mitt sätt att lägga ut bibelordet. Då får man säga till mig att Martin, du måste låta Gud säga det där, även fast du inte tycker att det är bekvämt. Okej, men vad är poängen med det här obehaget då? Det är ju inte att det ska vara jobbigt i sig som är poängen. Jesus har någonting specifikt han vill säga. Och det är just därför jag betonar att sättet vi inte ska tämja Gud på handlar om vår undervisning. Därför att det som händer i det här avsnittet är ju att Jesus undervisar. Så vi har konstaterat att det inte är en tam Gud. För det andra ska vi konstatera att det är inte bara de religiösas Gud vi ska möta i kyrkan. Det här är, menar jag, ett briljant litet stycke. Det är ju Guds ord, men det är också Markus, författaren till det här evangeliet, som Gud har inspirerat. Och som författare så har han har letts av Gud i sina formuleringar och i hur långt han har gjort avsnittet, vad han tar med och hur han ordnar det. Och det här är liksom briljant stycke. Det är kort, det är fullt av drama, det kan kännas ganska kaotiskt, men det har en väldigt tydlig symmetri och ordning i alla fall. Det börjar med att Jesus kommer till templet och det slutar med att Jesus går. Det näst första som händer är att Jesus kör ut människor ur templet, och det näst sista som händer är att människor vill röja Jesus ur vägen. Ser ni symmetrin liksom? Och så i mitten så står det att Jesus undervisade dem och sa: står det inte skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk, men ni har gjort det till ett rövarnäste. Det som händer här är inte att Jesus tappar humöret. Jesus är inte okontrollerad. Man går inte från att liksom välta bord till att ställa sig och undervisa om man inte är väldigt, så att säga, beräknad i vad han gör. Det är inte så att Jesus spårar ur och tappar fattningen. Det är inte heller en tom provokation eller något PR-trick. Utan det är en medveten handling som han sen förklarar. Vad är det då Jesus undervisar? Jo, han citerar två ställen ur profeterna. Jesaja 56 och 7, ett bönens hus för alla folk. Och Jeremia 7 och 11, där Jeremia använder ordet rövarnäste om vad som pågår i templet. Så Jesus ställer sig liksom i linje med de här profeterna i Gamla testamentet och tillämpar deras kritik från deras situation in i sin egen samtid och säger: kolla, nu händer det igen. Vi missbrukar vad templet är till för. Vi måste förändra det. Vad var då Guds hus till för? Vad var templet till för? Jo, ett tempel, vilket tempel som helst, är ju en plats där man ska möta en gud. Det är så tempel har funkat, och tempel har funnits i alla kulturer runt om i världen. Jerusalems tempel var unikt på så sätt att här skulle himlen och jorden mötas. Guden som inte bara är lokal eller har liksom ansvar för ett visst område som andra antika gudar, utan himmelens och jordens skapare valde själv en plats och sa: här, i det här templet, under de här förutsättningarna kan ni möta mig. Och templet var därför en symbol för Israels uppdrag. De hade som folk fått en kallelse, nämligen att vara till välsignelse för alla folk. På ett annat ställe säger Gud, ni ska vara mina präster åt hela världen. Det vill säga att de ska vara liksom som en medlare mellan mänskligheten och skaparen. De är länken, och allra tydligast märks det i templet. Och en väldigt anmärkningsvärd sak då är att när vi hörde den gammaltestamentliga texten innan, så var det från templets invigning. Och Salomo, som var kung över Israel, den mest framstående av alla deras kungar, han bad, när templet invigdes, så bad han för liksom templets funktion. Och lite längre fram i bönen, efter verserna vi läste, så ber han också så här. Även om en främling som inte tillhör ditt folk Israel kommer från något land långt borta för ditt namns skull, för också där ska man höra talas om ditt stora namn och din starka hand och din uträckta arm. Ja, om han, främlingen, kommer och ber vän mot detta hus, hör det då i himlen där du bor och gör allt som främlingen ropar till dig om. Så ska alla folk på jorden lära känna ditt namn och värda dig så som ditt folk Israel gör. Det där är exakt vad templet var till för, och Salomo hade fattat det precis. Det är inte Israels exklusiva privilegium, utan ett privilegium som skulle vara ett redskap för alla jordens folk. Ändå var det så att det fanns en liksom åtskillnad i templet, vem som fick gå var. Allra längst in fick bara översteprästen gå en dag på året. I övriga templet kunde vanliga präster tjänstgöra. Och det judiska folket fick komma liksom ganska långt in nära Guds närvaro. Men det fanns också ett särskilt utrymme i templet reserverat för hedningarna. Alltså de som inte tillhörde Guds utvalda folk. Den kallades för hedningarnas förgård. När Jesus går in på templet, eller går in på tempelplatsen som det står, så har han kommit in på hedningarnas förgård. Han har kommit in till den plats som var reserverad särskilt för människor som inte tillhörde det utvalda folket, de som så att säga befann sig långt borta från Gud. Och så säger han, det här skulle vara ett bönens hus för alla folk. Här skulle människor, på den här platsen, förgården, skulle människor kunna komma långt bort ifrån och möta den levande guden. Vad hände när de kom dit? Jo, de möttes nu istället av en brusig marknadsplats. Stök och distraktioner som hindrade dem från att be. Och man hade en särskild tempelvaluta för offerdjuren som såldes där. Och pengaväxlare skodde sig på dem som ville tillbe. Man var tvungen att växla till deras valuta, och som i alla andra monopol så kunde de själva sätta växelkursen. Och så gjorde man det svårt för människor, hedningarna, de som inte tillhörde det judiska folket, att söka Guds närvaro och att ha råd att delta i gudstjänstlivet. Så, vad är det som gör Jesus arg? Han har inte tappat humöret, men han är upprörd. Därför att templet har kommit att missbrukas. Det skulle vara ett bönens hus för alla folk. Och han visar nu att han är beredd att göra vad som helst för att människor ska få komma till Gud. Att alla människor av alla folk ska komma inför Gud. Och Markus, som skrev det här evangeliet, vet inte säkert vad hans bakgrund var, men evangeliet är ganska tydligt i sitt språk och sina uttryckssätt att det är skrivet för icke-judiska läsare. Så Markus vill att de ska förstå, Jesus är så passionerad för att ni icke-judar ska lära känna judarnas Gud att han var beredd att riva runt i templet för att bereda väg för er. Gud bryr sig inte bara om de rätta och de religiösa. Han är inte bara de religiösas Gud. Det var det man signalerade i templet. Och Jesus var tvungen att göra något drastiskt åt den saken. Det är därför jag älskar den här texten. Jag tycker den är så fantastisk. Att Jesus liksom är beredd att bryta mot förväntningarna och uppröra den etablerade religionen, därför att han är mån om att alla människor ska få möta Gud på riktigt, den levande guden, inte bara möta en distraherande liksom verksamhet och vimmel och stök, utan verkligen få kontakt med Gud. Men det jobbiga är ju att ställa sig frågan, tänk om jag är en av de religiösa som står där i vägen. Tänk om jag ställer saker i vägen för människor. Tänk om Roseniuskyrkan inte är ett hus för alla folk. Alltså, Jesus sätter fingret här på, eller snarare välter omkull, vad som händer när mänsklig kultur infiltrerar och formar och kanske missriktar Guds tron. Därför att den här frestelsen att ställa saker i vägen eller skapa distraktioner, det kan hända i kyrkor i vår tid och i olika kulturer på olika sätt. Det händer inte bara där och då i templet. Så vi behöver fundera på, skapar vi hinder eller onödiga barriärer för människor att komma till Gud i Roseniuskyrkan eller i våra liv? Signalerar vi till människor att du måste vara på ett visst sätt om du ska få komma hit? Du måste vara välanpassad, välutbildad, välklädd. Du får inte visa för mycket känslor eller något sånt där. Kom att tänka på när Jocke Berg sjunger i Kent-låten, som jag inte kommer på vad den heter längre. Det här är Sverige, snälla gråt när ingen ser. Alltså, vi kan ha alla möjliga kulturella liksom, normer som människor känner av. Det kanske inte sägs uttalat. Om du ska komma hit måste du se ut så här och bete dig så. Självklart skulle ingen av oss skulle få för sig att säga någon sån sak. Men människor kan uppfatta, och jag får emellanåt höra någon säga att det känns inte som jag passar in i Roseniuskyrkan. Jag kanske uttrycker mig på ett visst sätt, eller jag har den här bakgrunden och sånt där. Och det gör mig väldigt sorgsen och ledsen när jag hör någonting sånt. Det är naturligtvis något som lätt kan hända oavsiktligt i alla mänskliga sammanhang. Vi kan inte förvänta oss att vi ska vara perfekta. Vi kommer bara sätta upp nya barriärer. Då får ingen av oss vara här inne. Men vi behöver pröva oss själva. Välkomnar vi människor? Ställer vi saker i vägen? Gör vi det svårt för människor att möta Gud här? Vem hade jag varit i den här scenen? Vad hade jag gjort? Så det är inte en tam Gud. Det är inte bara de religiösas Gud. För det tredje så är det inte en avlägsen Gud. Jag nämnde att det är ett briljant avsnitt som har massa symmetri. Jesus säger, ni måste ut ur templet om det här templet ska kunna fungera. Motståndarna säger, Jesus, du måste bort ifall vi ska kunna fortsätta ha vårt jobb. Och kollar man vad som händer före och efter det här avsnittet så ser man samma symmetri. Det brukar bibelvetare brukar kalla det för en Markus-macka. Nämligen när Markus i sitt evangelium lägger saker som liknar varandra och så ett annat avsnitt emellan. Och det som omger det här brödet i den här mackan handlar om hur Jesus går förbi ett fikonträd. Och så förbannar han fikonträdet för att det inte bär frukt. Och lärjungarna verkar inte tänka så mycket mer på det på en gång. Och så går Jesus in och rensar i templet. Och sen dagen efter går de förbi fikonträdet igen. Och då ser de att det har vissnat. Och så säger Jesus att han ska göra ännu större tecken än så. Och han säger att den som tror ska kunna säga till det här berget, tempelberget, lyft dig och kasta dig i havet. Och sen i kapitel 12 så fortsätter uppgörelsen mellan Jesus och översteprästerna och skriftlärda. Och Jesus förutsäger till slut att templet ska rivas ner. Här ska inte lämnas sten på sten. Så det är som en eskalerande konfrontation mellan Jesus och tempelinstitutionen. Och det når sin peak när Jesus har arresterats. Och under rättegången så är det ett vittne som träder fram och säger, vi har hört att han har sagt, jag ska bryta ner detta tempel som är byggt med händer och på 3 dagar bygga upp ett annat som inte är gjort med händer. Det som håller på att hända här är att templet har gjort sitt jobb. Byggnaden i Jerusalem där människor kom för att möta Gud, den kommer snart inte att behövas längre. Därför att nu har templet själv mött den personen som det var en prototyp av. Templet var mötesplatsen mellan himmel och jord. Men Jesus Kristus är själv inte bara en plats utan en person som är sann Gud och sann människa. I templet kunde människor gå till Gud, men i Jesus kom Gud till oss. Och Jesus lät sig rivas ner. Han var templet, han är offret och han är prästen. Han är själv allt det som medlar mellan oss och Gud. Så när jag säger att Jesus var beredd att gå hur långt som helst för att människor ska få komma till Gud, så var det ingen överdrift. För han är beredd att göra mycket mer än att välta bord. Han är beredd att gå till Golgata och själv dö för vår synd så att vi ska få kontakt med Gud. Så tack och lov för att Jesus inte är tam. Tack och lov för att Jesus är så passionerad att han är beredd att göra vad som helst. Tack och lov för att han inte bara vill nå de religiösa, utan att han vill skapa plats för alla människor att möta Gud. Tack och lov för att han själv lät sig rivas ner för att vi skulle få byggas upp. Så här långt var Gud beredd att gå för vår skull. Han är inte avlägsen, han kom nära. Det är den här Jesus som vi vill presentera för människor i det här huset under det här året, eller hur? Så låt oss jobba på att inte ställa hinder i vägen, varken här i kyrkan, i vår verksamhet eller i våra egna liv. Låt oss vara vaksamma på saker vi säger, tänker eller i hur vi agerar som skulle kunna öka distansen mellan människor och Gud. Och låt oss jobba på att vara så välkomnande och inbjudande som vi bara kan. Gud är inte tam, så det kommer en tid för utmaning för alla människor. Men det är inte upp till oss. Det är inte vår sak att höja ribban för människor att komma in i Guds närhet. Utan att ställa människor ansikte mot ansikte med Jesus genom hans ord. Jesus citerade Jesaja som sa: "Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk." Nästa vers fortsätter Gud att säga: "Så säger Herren Gud, han som samlar Israels fördrivna. Ännu fler ska jag samla till honom, till hans församling." Gud har samlat ännu fler, inte bara Israel utan alla folk, och han vill fortsätta samla nya människor till sig under det här året. Jesus har inte förändrats, hans ärende och önskan för människor har inte förändrats. Han vill nå fram till den vilsna mänskligheten som han älskar. Roseniuskyrkan och våra liv kan vara en mötesplats mellan Jesus och människor. Låt oss inte ställa upp hinder. Vi ber. Jesus, vi tackar dig för att du var beredd att gå så långt för att vi skulle få ett möte och få gemenskap med Gud. Tack för att du var beredd att inte bara riva bord i templet, utan att du var beredd att själv rivas sönder på korset och gå i döden för vår synd och vår skuld. Herre, vi ber till dig att vi inte ska försöka tämja dig. Att vi inte ska försöka ställa upp liksom barriärer som du inte får korsa. Utan att vi ska våga släppa in dig och släppa lös dig i våra liv. Även om du kommer vilja förändra på saker. Vi ber också för oss som ditt hus. För verksamheten här på Smala gränd. För våra liv som ska vittna om dig. Herre, hjälp oss att inte skapa distraktioner eller barriärer för människor som vill komma till dig eller vill söka dig. Hjälp oss att istället bjuda med och vara välkomnande, så att det här får vara ett bönens hus för alla folk. Tack Jesus för din oändliga kärlek till oss och till alla människor. I Jesu namn. Amen.